Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen. Mitt namn är Bettina Sågbom och vi ska diskutera idag konkurrens i mediebranschen, nämligen svenska Yles regionala nyhetsartiklar på webben. De konkurrerar med de finlandssvenska dagstidningarna och på det här sättet så äventyrar man då deras överlevnad. Det här anser Medieförbundet med hänvisning till en alldeles ny undersökning som de då själva låtit göra. Och då vill man att den nya Yle-lagen ska begränsa Yles skrivna journalistik, alltså textjournalistik, till sådant som länkar direkt till sådana här audio- eller videoinnehåll. Och det här är då ett krav från det här, eller ett önskemål, vad ska vi nu kalla det för från tidningshusens sida. Niklas Nyberg, som är chefredaktör och direktör vid HSS Media, med oss idag från Vasa. Välkommen med i sändning. Niklas. Hallå, har vi Niklas här? Hallå.
Tack, tack.
Hör vi Niklas. Hörde du mig hela tiden när jag sa här och hojla som en uggla?
Ja, jag hörde
den. Okej, välkommen med Niklas Nyberg. Okej, och här i studion i Helsingfors så har jag Carl-Gustav Lindén, biträdande professor i datajournalistik vid Universitetet i Bergen. Välkommen.
Tack.
Och Johanna Törn-Mangs som är direktör och chefredaktör här på Svenska Yle. Välkommen också du.
Hej och tack.
Jag tänkte börja med dig Niklas Nyberg, att jag ger ordet direkt till dig att det ni nu säger eller har sagt redan länge att ni är utsatta för orättvis konkurrens. Kan du själv fördjupa lite?
No, dels har vi ju sagt det länge ju, och sen då ingen så att säga lyssnar på oss, så har ju Medieförbundet tagit det här då vidare till EU-kommissionen och egentligen på det sättet är det ju inte vi nu som sitter och säger eller kräver eller önskar, utan det är ju EU-kommissionen som har så att säga bett Finland att förbättra liksom definitionerna av Yles roll. Det är ju också därför vi har på gången en ny Yle-lag som ska uppdateras. Så att den nya Yle-lagen så håller man ju så att säga på att respektera så att säga EU-kommissionens lagar eller regler för hur man får vara verksam om man har ett statsstöd. Men det som gör att vi förstås sitter här och diskuterar nu att man vill att svenska Yle ska undantas från denna lag. Och att man skulle få, så att säga, svenska Yle skulle få fortsätta att vara verksam utan att följa EUs regler som gäller för statsstöd och public service som skattefinansieras. Så därför sitter vi ju här och därför har vi delvis gjort den här undersökningen för att ytterligare påvisa förstås det som ju kanske nog varje enskild individ som är en mediekonsument kan se, att går man in på tidningarnas sajter eller på svenska Yles sajter och framförallt de regionala sajterna så hittar du samma saker där och dessutom exakt i samma form. Och det är just den här formen som det handlar om. Vi konkurrerar ju jättegärna med Yle om journalistik i sig och tävlar om vem som har bäst journalistik. Men då Yle dessutom erbjuder det i huvudsak i skriven form så gör det väldigt problematiskt för oss. Och det är därför vi sitter här och lyfter fram dessa problem.
Ja, alltså för att du understryker för den som just trillar in i sändningen och undrar att vad det här undantaget är frågan om. Så det var alltså tal om det att svenska Yle skulle få ett undantag på grund av att man ansåg att just på svenska så skulle människor annars i vissa delar av landet blir utan helt enkelt information som berör den egna boendemiljön eller staden eller regionen.
Exakt, och det är ju också väldigt, väldigt missvisande. Vi har ju en väldigt tät, ska vi säga. Vi har ju ingen medieskugga i svensk Finland. Tvärtom är det ju ett betydligt större problem på finskt håll om vi nu ska börja se på språkskillnaderna. Så att det är ju också en missvisande del av det här undantaget. Vilket visas förstås av att bara titta på hur många tidningshus som finns i Finland, men också som kommer fram i den här undersökningen som en bonus på det.
No, om vi nu kastar, jag kan alltså uppmana dig Niklas Nyberg, eftersom vi inte ser dig utan du sitter där för dig själv i Vasa och deltar i den här diskussionen, att om du vill säga någonting så bete dig bara som i en vanlig diskussion och så kommer du in i sändningen att jag ser inte om du lyfter upp handen där. Så, ja. Men Johanna Törnmangs, hur tänker du på det här nu? Hur svar, det, som han just sa här, Niklas Nyberg.
Nu förekommer ju en livlig diskussion inför behandlingen av hyllelagen i riksdagen. Och det är helt förståeligt att olika parter får fram sina synpunkter på olika sätt. Att vår utgångspunkt på Yle är att public service-uppdraget utgår från att de här tjänsterna ska vara tillgängliga för alla. De ska stärka demokratin och kulturen. Och alla oberoende av hurdana inkomster och de har och var de bor ska kunna ta del av dem. Och vi tänker ju så här att vi utgår i första hand från vårt uppdrag och vårt innehåll. Och i andra hand bedömer vi hur och när det är vettigast att publicera det. Att olika målgrupper använder media på olika sätt. Och texten fyller också en funktion. Och det där, och jag skulle säga så här att det här textbaserade innehållet är viktigt. Framförallt med tanke på liksom mediemångfald. Men också med tanke på liksom tillgänglighet. Alltså inte bara det här med olika inkomster. Men också för olika specialgrupper, alltså personer med nedsatt hörsel och sånt här. För att de också ska kunna ta del av innehållet. Att Yle ska nå ut till alla.
Mm. Då det där, slänger jag bollen till dig, Carl-Gustaf Lindén. Du har bekantat dig också med den här undersökningen som Medieförbundet har låtit göra. Och du har hört nu argumenten från båda sidor. Vad säger du?
Det är ju en bekant diskussion. Den har ju pågått i mer än 100 år. Det här. Jag vet inte hur långt tillbaka till det man ska gå, men 1922 när BBC började med radionyheter den 14 november så det är bara en månad senare så hade medierna, tidningshusen, infört en regel om att BBC inte får sända nyheter förrän efter klockan 7 på kvällen, för då hade tidningarna kommit ut redan och sen fick de sluta med nyheter klockan 1 på natten för då kom tidningarna ut igen. Så att vi pratar om ett fenomen som har pågått länge. Och det här är en del av en allmän europeisk kampanj, en spänningsmoment mellan det här public service och kommersiella medier. Jag har forskat affärsmodeller för medier och jag kan inte se liksom att jag ser liksom det här att public service har en positiv inverkan på det här kommersiella mediet. Det vill säga, ju mer public service och bättre public service det finns, desto större är det här viljan att betala för nyheter, vilket ju stödjer mediernas kommersiella mediers affärsmodell. Så att det är alltså en konstruerad konflikt.
Kan du fördjupa det där lite? Hur?
Se på svensk Finland, det är ju otroligt intresse för nyheter. Alltså, folk konsumerar nyheter från en massa olika källor. Och det finns ju väldigt mycket att tillgå. Det är som Niklas säger att vi har ett stort utbud. I ett europeiskt minoritetsperspektiv så är ju svensk Finland fullständigt unikt. Mm. Att övriga områden så har ju i princip bara public service eller statsfinansierad det här nyhetsförmedling. Så att det, vi har liksom både och det är liksom någonting att ta fasta på. Och den här undersökningen, eller jag skulle snarare kalla det för en partsinlaga, så tycker jag väldigt glädjande visar att folk är ju otroligt intresserade av nyheter. Det finns alltså en stor vilja att betala för nyheter, det ska vi ta fasta på.
Okej, Niklas Nyberg här kallades undersökningen för en partsinlaga.
Ja, och det är ju förstås genast, det är ju ofta en beställare bakom någon typ av gallupundersökning. Det här är ju ändå helt trovärdiga så att säga, som har varit med och planerat och tagit fram och analysera den här undersökningen. Talostutkimus är ju inte en okänd och liksom opålitlig part, och så har vi också en ekonomieprofessor som i 20 år har jobbat just med dylika marknadsundersökningar och med konkurrensfrågor, så att på det sättet finns det nog en trovärdighet här bakom. Men det som jag skulle vilja säga lite som svar här är att jag tycker det är felaktigt att lyfta fram det här som en del av den helhetsattacken i Europa mot public service. Jag sitter gärna här i ett annat sammanhang och pratar om hur oerhört viktigt public service är för demokratin och att vi ska ha ett starkt public service i Finland. Men det tycker jag är en lite annan diskussion. Här hänvisas också till undersökningar som har gjorts på mera ska vi säga vetenskaplig grund. De tar inte heller riktigt ställning till hur det påverkar marknaden på lång sikt. Det har de inte klarat av att ta reda på, och de tar inte heller ställning till att även om det skulle kunna visa att på nationell nivå så kan det finnas positiva synergier mellan ett starkt public service och de kommersiella husen, så tar de inte heller fasta på, eller de till och med lyfter fram att det kan dessutom ändå förekomma skillnader regionalt, alltså inom landet. Och här är ju svensk Finland verkligen en helt annan marknad som ingen någonsin har undersökt de här effekterna på. Och det tredje som är ännu viktigt att lyfta fram det här tycker jag också är att man har inte heller riktigt mätt det här med att public service erbjuder exakt samma typ av innehåll i exakt samma form, alltså i skriven text. Utan de här undersökningarna handlar i första hand om ett aktivt och starkt public service överlag och också online. Och det behöver ju, public service behöver ju inte vara skriven journalistik. Public service kan ju vara starkt och aktivt på många andra sätt.
Johanna Törnmangs.
Jo, alltså, där kanske jag är lite av annan åsikt. Att jag tror inte att liksom Svenskfinland är en isolerad enhet på det där mediemarknaden. Att det där, jag tror så här att om man ser på den finlandssvenska mediemarknaden som helhet så visst är det så att många konsumerar bara finlandssvenska medier, men den här marknaden är ändå global på något vis. Att våra största konkurrenter finns inte inom Finlands gränser, utan vi konkurrerar om folks tid, bland annat med så här stora företag som jobbar inom sociala medier och sånt. Och det där, och annars också så tänker jag så här att om man tänker på det finlandssvenska medielandskapet så tror jag att ju bättre det går för de andra finlandssvenska medierna, desto bättre är det för svenska Yle. Och tvärtom, alltså på det sättet att ju fler vi drar in i den här finlandssvenska sfären på något vis, och ju fler som bevakar händelser och personer och fenomen som är aktuella i Svenskfinland, desto bättre för oss alla, för att då lyfts de här frågorna i offentligheten och då bibehålls det här intresse för de här liksom viktiga frågorna för oss, och det gynnar oss alla. Och det där, och jag skulle också säga så här att framförallt gynnar det ju publiken som då får högklassig journalistik och också övrigt medieinnehåll.
Det är ju verkligen inte, tycker jag, i motsatt förhållande här att det som vi föreslår skulle på något sätt försämra, att man ska sträcka upp händerna på svenska och säga att om inte vi får syssla på det här sättet med skriven journalistik så vet vi inte åt vilka håll vi ska gå, utan tvärtom. Kan vi ju tänka på att vad är då bäst från konsumentens synvinkel? Jo, vi pratar ofta om att mångfald är viktig även inom ska vi säga, mediebranschen eller mediemarknaden. Lider inte mångfalden av att svenska Yle mer och mer kopierar så att säga samma format som tidningshusen har och släpper mer och mer på det audiovisuella, alltså att man satsar på ljud och rörlig bild. Svenska Yle har ju alla möjligheter att utveckla och satsa sitt audiovisuella utbud både analogt och digitalt. Och så har vi tidningshusen som är experter på skriven journalistik. Då erbjuder vi ju den finlandssvenska konsumenten det bredaste spektrum, säkert i hela Europa, av medieutbud.
Jo, alltså det kanske som inte helt stämmer är det att vi skulle på något vis ha övergett audio och video och satsa enbart på skriven text på webben. Att vi har ju haft det här digitala innehållet i fokus redan i några år. Och, det där, och då har vi framförallt satsat på audio och video. Och det där faktum är att vi har ju under de tre senaste åren har vi minskat antalet texter på webben med 40%, så vi publicerar färre texter. Men fortfarande är det inte liksom det som är poängen, utan det är att vi utgår från innehållet och sen publicerar vi i den formen som vi tror att vi når ut till så många som möjligt och att den vettigaste formen för just det innehållet.
Ja, Carl-Gustav Lindé ville kommentera det här också.
Jo, alltså, jag skulle vilja gå tillbaka till den här som jag kallar partsinlagan, och den är liksom som Niklas säger gjord på vetenskaplig grund av experter. Ett problem här är ju att man ringde till 3000 personer, varav 2500, det vill säga 86%, inte svarar, och det finns alltså ingen bortfallsanalys här, vilka de var, vilken struktur det fanns där, så att den möjliga, så att säga, felaktigheter, det här svagheter som kan finnas i det här materialet, så vet vi ingenting om. Men jag skulle gå in på den här, jag tycker att den visar för tidningarnas del, även om Niklas då påstår att det på lång sikt visar att tidningshusens framtid är hotad, och att HBL skriver också att tidningarnas livsrum minskar och överlevnadschanserna försvagas. Faktum är att den här visar ju att 71% av de som svarar så läser tidningar på nätet, bara 59% läser Yles nyheter på nätet. Och 90% läser lokala nyheter på nätet i dagstidningarna, medan 64% läser Yles. Och sen kommer vi in på det väldigt, väldigt intressanta, att 57% läser både nyheter på tidningarnas webbsajter och på Yles. Av dem läser 32% läser bara tidningarnas lokalnyheter. Och det riktigt intressanta och för svenska Yles del beklagliga är att bara 7% läser enbart Yles lokalnyheter på nätet. Så om vi talar med 7% som då inte så att säga nås av tidningarna, är det de som ni vill komma åt? Och det är frågat till Niklas Nyberg. Vad är det som säger att de ska börja betala för nyheter, de 7% som bara läser Yles nyheter?
Det är ju ingenting som säger det, och det är ju absolut inte det som är slutsatsen i den här undersökningen heller. Och det tror jag nog att vi alla förstår den. Undersökningen visar ju på, vi måste också börja från början här tycker jag. Det finns alltså en lag som är på gång, och det finns alltså regler inom EU för hur ett statsfinansierat public service-bolag får agera med sin verksamhet. Och nu anser ju EU-kommissionen att YLE inte agerar inom ramarna för detta, och därför ska den här lagen nu uppdateras. Då kan man vara av vilken åsikt man vill kring den, men vi måste ju ändå utgå från det. Då finns den här, och jag menar Johanna Törnmangs säger att YLE utgår från, från att de värderar på daglig basis hur de ska presentera sitt material, men YLE och svenska YLE borde ju utgå dagligen från vilka regleringar som gäller för ett statsfinansierat public service-bolag, och det är ju det ena problemet här. Den här undersökningen lyfter ju fram det som jag redan anser att många kan se, att om man går in på svenska YLEs regionala sajter eller på YLEs sajter överlag, så ser man ju att det är ju en massiv mängd skriven journalistik, och du måste ju verkligen söka för att hitta den här audiovisuella kopplingen. Grejen är ju att det borde vara det audiovisuella som ligger i fokus, och den textbaserade journalistiken ska vara ett komplement. Nu är det ju fullständigt tvärtom. Men utgångspunkten till hela den diskussionen måste ju ändå ligga i lagstiftningen och juridiken. Sen kan vi liksom ta diskussioner att hur ska då YLEs roll se ut inom ramen för de regelverk som finns? Hur mycket text kan det handla om? Vad är poängen här? Undersökningen visar ändå att just nu kanske vi har en stor massa som läser de finlandssvenska tidningarna, och det är vi både glada och tacksamma för. Den visar samtidigt att innehållet, över 70% anser att innehållet är mer eller mindre ersättningsbart. Det är så likartat så att vi skulle kunna ersätta den ena med den andra. Och det är ett tydligt tecken inom just marknadsrätt när man mäter konkurrens på att det finns en stark konkurrens. Det betyder ju att på sikt så kan ju YLE, om man fortsätter på den här inslagna linjen, påverkar de finlandssvenska tidningshusens verksamhetsmöjligheter mycket negativt. Och det är förstås en oro som vi har. Och vi önskar ju att YLE och svenska YLE skulle hålla sig inom de regler och lagar som finns.
Ja, Johanna Törnmangs ville svara.
Ja, jag skulle bara säga det att liksom vi följer ju YLE-lagen. Och det som sades i det här lagförslaget att det är tänkt att det ska förtydligas, den här lagen ska förtydligas. Det handlar ju inte alls om det att vi inte skulle följa lagen eller något sånt, utan vi följer YLE-lagen. Det som jag skulle säga att är intressant med det här att räkna artiklar på svenska YLEs webbplats och se kopplingen till radio och tv eller audio- och videoinnehållet. Det är att det där, vi har själva tittat på det där och alltså räknat helt konkret sådana människor som är insatta i hur det funkar här. Och under en exempelvecka så räknar vi artiklar i regionen, och det visar sig att 94% hade en koppling till antingen audio- eller videoinnehåll. Och det är så att vi har inte tyckt att det är jätteviktigt att varje gång länka då när den här kopplingen finns. Alltså tanken är ju där att en del av den här publiken är ju helt annan. Att en del kommer dit och de vill bara ha text, och sen andra lyssnar på radion. Och totalt når vi ut till fler. Och alla som har besökt våra regionala redaktioner vet hur det funkar. Alltså det är samma radioreporter som antingen först gör en radiogrej och sen gör en text på det. Eller först gör en text och sen gör en radiogrej på samma tema. Så att den där kopplingen är ju jättestark. Och jag tycker att det här är också effektiv användning av liksom skattepengar. Att vi har de människor som är insatta i ämne och de gör en radiogrej. Och sen efter det gör de en textgrej. Och sen att vi inte alltid länkar till den där artikeln. För att det där sambandet ska vara jättetydligt. Så det tycker jag är liksom bara vettigt. Att vi liksom då när det inte känns motiverat, där det är viktigt att hitta det radioinnehållet efter att man har läst den här texten, så har vi inte gjort det.
Men det är just det här som går stick i stäv med de regleringar som ju ändå finns gällande en skattefinansierad verksamhet. Och sen må vi ju tycka vad vi vill om de regleringarna.
Alltså,
det handlar ju om att i huvudsak
står det ju alltså att de här texterna ska hänföra sig till audio eller video. Att hänföra sig betyder inte att det ska länkas eller något sånt, utan det står ju att det ska hänföra sig, alltså att det finns en koppling där. Det står inte att det konkret måste länkas där. Och liksom, jag tycker att det är överhuvudtaget jättegammaldags tänk att hålla på och sätta jättemycket resurser på att länka från det ena till det andra. Vi försöker utgå från publikens behov och skapa ett sånt innehåll som gynnar dem på ett effektivt sätt.
Mm. Och gynnar det faktiskt alla då?
Gynnar det
public service. Public service har ju också ett uppdrag att de som inte riktigt hänger med i den här föränderliga tid och den digitala utvecklingstakten, och som kanske inte varje gång man hänvisas kan gå in och se mera på arenan, Var public service ansvarstagande roll kring dessa? Det är ju också skattefinansierad verksamhet, behöver ju så att säga tänka på. Det att nå alla behöver inte betyda att det är den stora massan man ska nå, utan man ska ju se till att man också når de som kanske inte riktigt annars hänger med och får den information som man behöver.
Nu vill både Johanna Törnmans och Carl Gustav Lindén svara på det här. Ska vi börja med Carl Gustav Lindén?
Ja. Jag tänker bara, för mig som forskare så ser det här ut med demokratiperspektiv, att får medborgarna tillgång till den information som de behöver för att kunna fungera som medborgare. Och vi vet ju att flertalet, alltså den stora massan, är ju inte beredd att betala för nyheter. Vilket gör då att den stora massan får tillgång till ett yle, svenska yle, som då vars utbud utarmas och försvagas. Och jag tror ju inte att det finns, liksom, det kommer att innebära att folk börjar betala för nyheter mera ändå, för att jag tror att de bara blir förbannade.
Det här, det som du säger nu, stöds lite av de kommentarer som har kommit in på de här webbartiklar vi har haft om det här. Där finns många människor som kommenterar, alltså det blir lite ilskna så här. Och jag är säker på att du, Niklas Nyberg, vet om det också, att du har säkert varit och titta på. Det som vanligaste som folk säger är att inte det gratis, vi betalar en yleskatt, att varför skulle vi inte få allting?
Jag förstår att vi inte har den breda allmänheten stöd i den här frågan. Jag tycker jag tror att många ändå i den breda allmänheten kan förstå oss på ett teoretiskt plan, när man ser ändå den här skevhetshotet i konkurrenssituationen med ett skattefinansierat bolag som mer och mer kommer in på exakt samma sätt på en marknad och har helt förändrat sin roll från hur det var tidigare. Att det är ju också en viktig poäng att tänka på här. Vi skulle ju inte sitta på samma sätt och prata om begränsningar, och konsumenterna där ute skulle inte heller på samma sätt sitta och känna att någonting eventuellt skulle bli sämre om det här hade från allra första början gjorts på rätt sätt. Alltså när man beslöt att Yle ska bli skattefinansierat, så borde man ju ha gjort dessa undersökningar som nu, delvis den här som vi nu har gjort, den borde ha gjorts betydligt bredare och större. Det borde ju ha beretts vid den första YLE-lagen, borde man ha säkerställt att det inte verkligen finns något konkurrenshot eller andra typer av hot som på den marknad som redan fungerar. Och nu visar det sig tyvärr så här i efterhand att det finns en skevhet. Det skapas en skevhet på en välfungerande marknad, och det strider ju mot EUs regler gällande statsstöd, och det måste vi ju som inse. Samtidigt förstår jag att om man skulle bara vara en mediekonsument, så upplever man ju det väldigt synd om man skulle få se ett YLE där man kanske inte får läsa de här långa reportagen och långa texterna. Men jag tycker också att det är upp till YLE här att ta ansvar för att visa att vad kan man erbjuda istället. Du kan ju erbjuda vad som helst i ljud och rörlig bild. Vi vet ju att de kommersiella radiokanalerna lever ju sin bästa tid. Varför skulle inte YLE kunna satsa mer på radio? De liksom kommersiella, både tv-husen och med rörlig bild, kan du göra vad som helst. Det ser vi ju hur ungdomarna beter sig på sociala medier och överlaget. Varför är det ett självändamål att YLE ska få syssla i så här stor utsträckning med skriven journalistik? Nu finns det undersökningar som påvisar att det kan vara ett hot mot de kommersiella bolagen. Men reaktionen är fortfarande att det här måste vi få göra. Jag förstår inte, jag får inte den matematiken att gå ihop.
Nu vill alla tala här, men Johanna Törnmans först.
Ja, jag är glad att du tog upp det här med tillgänglighet och att nå ut till många. För att vi tänker ju så här, att en del av publikens medievanor har förändrats till och med radikalt. Och det är därför vi måste finnas på många liksom sätt på webben. Men sen är det ju så att liksom då det gäller tv och radio, så kan man nu citera Mark Twain där och säga att ryktet om min död är starkt överdrivet. För att faktum är att liksom, det går ju jättebra för både tv och radiokanalerna fortfarande på YLE. Och det där. Och vi kommer att fortsätta satsa på tv och radio så länge publiken vill ha det. Och till exempel Vegas lyssnarsiffror har ju inte minskat på säkert de senaste 10 åren. De har varit liksom jättestabila. Men sen just det här, så just med att nå, det är ju det som är poängen i det här, att det finns ändå de som har ändrat sina medievanor, som inte tittar på tv och radio. Det är liksom en del människor som aldrig tittar på tv eller lyssnar på radio. Så de måste ju få någon typ av innehåll av oss också. Och då är det liksom så att det finns på webben, och de här webbtjänsterna är jättemångsidiga. Och vi har satsat jättemycket också på video och audio på webben. Att faktum är att arenan är ju vår snabbast växande plattform just nu. Så där har vi gjort liksom stora satsningar. Och sen skulle jag säga ännu gällande den här konkurrenssituationen att som jag sa tidigare att liksom inte bryta vi mot lagen. Att när det kommer till kritan så handlar det om liksom kärnan i public service och hur man vill se på public service demokratiska funktion. Att public service är ett val som man har gjort i många länder, många andra länder än Finland, för att garantera just den här tillgängligheten och oberoende. Och det där. Och som Carl-Gustaf Lindén sa här i början, så den här diskussionen har pågått liksom lika länge som public service har funnits.
Mm. Carl-Gustaf
Lindén. Ja, det är två saker. Och först ska jag gå in på den här som jag kallar partsinlagan igen. Och jag tycker det som är allra mest intressant här, som visar att det inte finns ett hot, det är att av de 11,9% av de tillfrågade, det 55 personer som har sagt upp sin prenumeration det senaste året, så det här en av fem ser att orsaken är att Yle har ett gratis utbud, så att det är 3% av alla tillfrågade. Och det är ju så inom felmarginalen, så att gärna det, liksom, det finns alltså inget hot. Det andra är det att för tidningarnas del, det här att köra en textbaserad linje, så är ju lite problematiskt, för att vi har ju kommer överens om att den här Gutenbergs parentes med 500 år med text så bör det vara förbi, att vi går tillbaka till en muntlig oral så att säga kommunikationsform igen, så att jag menar video, audio blir otroligt mycket mer viktigt än tidigare. Och att köra liksom en textbaserad linje tror jag liksom att för tidningarnas del inte är speciellt smart helt enkelt.
Ja, Niklas Nyberg, du ville inflika någonting?
Nej, jag tänkte just inflika det, att det är ju intressant på det sättet att höra att man får ju en bild av att Yle vill så att säga, eller svenska Yle vill satsa så att säga på alla nischer, och nu när ingen har reglerat Yle och man har haft en möjlighet att jobba upp sin skrivna journalistik, jag tror ändå inte att det, jag hör vad Johanna Tönmang säger, och det finns säkert också naturligtvis audiovisuella satsningar och i någon mån kopplingar på via arenan, och arenan växer, men om man går in och ser på den regionala nyhetsbevakningen så är den väldigt textfokuserad. Och det här, Johanna Tönmang sa helt rätt, att den strider inte mot nuvarande YLE-lag, men den strider ju mot EUs så att säga, regleringar för statsstöd, om man får statsstöd, och därför ska ju nu YLE-lagen uppdateras. Och i den så vill svenska YLE ha ett undantag att få fortsätta så att säga vara verksamma på det här sättet, och det är ju den skevheten som blir totalt konstig, att vi ska ha den stora YLE ska anpassa sig och svenska YLE ska få fortsätta. Det skapar en oerhörd skevhet på mediemarknaden där de finska kommersiella mediehusen får ett annat YLE än vad de finlandssvenska kommersiella mediehusen får. Så det är ju också väldigt märkligt.
Carl-Gustaf Lindén.
Ja, jag skulle bara säga det att anlägga ett strikt konkurrensperspektiv på lilla svensk-finland så är lite problematiskt, för att det är liksom, vi talar om så många andra fenomen än bara liksom ren konkurrens. Men, och jag skulle vilja lyfta det här till en mer liksom allmän nivå som gäller medieutveckling överlag. Och det handlar om det yttre hotet. Jag menar, det inre hotet är relativt litet jämfört med det yttre som kommer från framförallt Silicon Valley, då Facebook och Google, som tar hand om alla pengar, annonspengar och har det här en kapad relation mellan medier och sin publik. Så att där finns liksom de verkliga problemen. Och där finns, jag tycker att det behövs konstruktiva lösningar och samarbete. Vi är för små för att liksom kunna måste hålla på att strida sinsemellan. Och där vi så ska komma, så där jag också är docent, har vi ett nytt forskningsprojekt som är döpt till Färdplan till frihet, ganska dramatiskt. Mm-hmm. Där vi tillsammans diskuterar hur vi ska liksom medierna ska minska, inte bara medier utan också annonsörerna ska minska beroendet av Facebook och Google i gemensamma workshops. Så där faktiskt, vi har en svenskspråkig workshop där i följande verket Johanna Tönmangs och Niklas Nyberg också är med det här. Så att jag tror att det finns utrymme för samarbetslösningar som beaktar det yttre hotet som är betydligt större än det inre.
Nu skulle jag vilja faktiskt, jag tänkte någon som lyssnar på det här tänker säkert så att där sitter de, en liten språkminoritet och babblar om det här, vem som ska få göra vad och det verkliga hotet då kommer någon annanstans ifrån. Och jag faktiskt väntar att vi ska komma in på det här också, hinna med den biten också. Och så säger många forskare också att för oss så kommer hotet också från, om vi nu vill kalla det för ett hot, från finskspråkig media. Alltså det vill säga att det är det som vi är den riktiga konkurrenten som vi, Carl-Gustaf Lindén skakar på huvudet, det stämmer inte.
Nej, det tror jag inte på.
Du tror inte att det finns en massa unga människor framförallt som tankar större delen av sin information från finskspråkig media, som de som alltså är nästan tvåspråkiga?
Ja, rent spontant skulle jag säga att det inte är så, men att jag tror att Niklas och Johanna har bättre koll på det. Mm.
Ja, förstås, om vi ser på den lokala marknaden, ja, så ser vi förstås för, till exempel för Vasabladet just att här har vi en kamp nog i Vasa och Vasaregionen som är tvåspråkig med många tvåspråkiga både hushåll och personer, så har vi ju en tävling mot den finska dagstidningskonkurrenten, och bara ur det perspektivet om vi tänker på hur den nya lagen är utformad, att det skulle finnas ett undantag för svenska Yle där, så sätter det ju Vasabladet och det delvis kanske Österbottens tidning i Karlebyregionen i en väldigt konstig sits där vi har en finskspråkig dagstidning som så att säga ändå slipper det här så att säga konkurrenstrycket från sin finskspråkiga motsvarighet Yle eller Yle Pohjanmaa, medan vi skulle ha kvar en hård konkurrens kring innehållet och sättet att producera för journalistiken från svenska Yle. Så att redan det är ju också en skevhet som jag tycker att man ändå borde se här, att om vi ändå utgångspunktsmässigt pratar lagstiftning och EU-regleringar och sånt, så tror jag ändå att det inte finns någon här i studion som riktigt kan säga att allting ser klockrent ut, även vad vi har för personliga åsikter om hur viktigt det är med ett starkt public service. Mm. Att det som vi nu har gjort, så borde ju, tror jag nog, skulle vara intressant att höra förstås vad Carl Gustav säger eller Johanna Törnman säger, att det här som nu pågår borde ju ha skett för sex år sedan, innan den här Yle-lagen, första Yle-lagen skrevs och skattefinansieringen kom. De här undersökningarna som vi nu delvis från tidningshusens håll gör för att få till stånd en diskussion. Det här borde någon annan ha gjort för länge sedan.
Ja, jag håller helt med där. Och till exempel den här stora medieutredningen som gjordes för 2 år sedan, så där beaktas ju inte minoritetsspråk överhuvudtaget. Man bara nämner svenska och samiska i förbifarten. Så att det är liksom, det är ett bevis, eller liksom ett tecken på att det uppfattas inte som viktigt det här bland den stora majoriteten.
Johanna Törnmans.
Jag skulle säga det att det där, bara så att det inte blir någon missförstånd här, att det är ju inte liksom svenska Yle som har skrivit det här lagförslaget, utan kommunikationsministeriet, att vi ska nu vara noga där, att vi är inte part i den här frågan, att vi följer såklart lagen hur den än blir, om den ändras. Men sen skulle jag säga så här att det är intressant det här att ni tar upp det här med på sätt och vis att det finns undantag för minoriteter, att liksom på ett allmänt plan kan man ju nog säga att man också på många andra områden i lagstiftningen har tagit hänsyn till det här, att liksom sådana specialomständigheter som har att göra med minoriteter, att staten beviljar ju faktiskt varje år till exempel stöd för en tidning eller webbpublikation som ges ut på de här nationella minoritetsspråken, och bland annat den här nyhetsbyrån SPT och OU har fått liksom pengar därifrån, att det är liksom inte på något vis olagligt att ha sådana här speciallösningar.
Jag skulle vilja ännu hinna här, de minuter vi har kvar, och komma lite in på det här med att hur medierna flyttar in i varandra. För att det där i Sverige redan för länge, länge sedan så gick till exempel, etablerades Aftonbladet TV och Expressen hade också, men Aftonbladet TV var kanske en sån där föregångare där, för att redan för 10 år sedan när jag jobbade en period i Sverige, så var det ju det som alla kollade på, det hade massor med tittare. Det var mycket snabbare än traditionell TV att liksom komma ut och filma när någonting hände i Stockholm till exempel. Att de har liksom gått in på det området att allt flyter ihop. Och nu sitter Johanna Törnmans med fingret uppe och vill kommentera någonting. Varsågod.
Ja, jag tycker det är jättebra att du tog upp det där, för att det är ju just det som har hänt på senare år, att olika medieformer allt mer flyter in i varandra och också kompletterar varandra. Och det här är ju inte bara Yle som har insett det här, utan de flesta mediehus, precis som du säger där, har sett det här och liksom utvecklat egna sådana mångmediala format. Att det finns alltså nästan ingen mediehus längre som bara satsar på en form som förr i tiden, att liksom tidningarna bara skulle skriva texter eller att det skulle finnas tv-bolag som bara gör tv. Att det går inte på samma sätt liksom i den digitala världen att separera ljud och bild eller video och text.
Ja, vad säger du, Carl Gustav Lindén? Jag hör att Niklas vill också svara, men vi tar Carl Gustav Lindén kort först.
Låt
Niklas svara, säger han. Varsågod, Niklas.
Nej, jag håller ju på det sättet helt med. Det är ju absolut ingen som säger att liksom någonting ska vara totalt förbjudet för någon part här eller så. Men det är ju också Det handlar ju om var fokus ligger och vad som är ett komplement. Nu pratar vi om tidningshusen där vi eventuellt använder i varierande utsträckning beroende på tidningshus, ljud eller video som ett komplement till textformen. Går man in på Yle-sajter eller på de regionala svenska Yle-sajter så är det likadant där. Det ljudet eller bilden är ett komplement, men det som det handlar om är att för Yle som är ett, på engelska fortfarande heter ett broadcasting-företag, alltså audiovisuellt företag, och har fått sin statsfinansiering för att man är ett broadcasting-bolag, så borde ju vara tvärtom. Komplementet är den skrivna journalistiken, det skrivna ordet. Fokuset ligger på det audiovisuella, och nu pratar jag alltså nyhetsbevakning, inte underhållningsprogram eller dylikt, utan i nyhetsbevakningen.
Johanna Törmangs vill replikera.
Ja, vi har ju en sån tjänst som heter Yle Arenan, som är jättestarkt dominerad av video och audio. Och som sagt, så en stor del av det innehåll som finns på svenska.yle.fi har en stark koppling till audio och video. Och det, där. Och det är klart att om man stirrar bara på den här texten och inte lyssnar på någon av våra andra medier, så kan man få intrycket av att vi är jättetextfokuserade. Men det stämmer helt alltså. Arenan har en större liksom räckvidd, når ut till fler. Det är liksom vår största digitala sajt och vi har gjort jättemycket satsningar där på senare år. Och det har varit jättestark fokus på video och audio. Och texten finns med där och den har också sin plats. Men det stämmer inte alltså att vi skulle ha någon liksom armé av människor som bara skriver texter i det här huset.
I nyhetsbevakningen så är ju inte arenan den primära kanalen. Nu pratar vi om att vi konkurrerar alltså med nyheter. Vi finlandssvenska tidningshus är ju nyhetsmedier. Sen att det finns en massa jättebra material på arenan. Det är ju fantastiskt för konsumenten och för allihopa, det är vi ju alla glada för, men det är ju inte er primära nyhetsbevakningen. Den är ju primärt på era sajter och primärt textskriven, och det är det som det handlar om det här.
Tiden börjar rinna ut, men Johanna måste få svara på det där också.
Så. Den enskilda nyhetsprodukt som vi producerar som når ut allra bäst idag är alltså TV-nytt. Så det där stämmer inte att liksom allt av vår största del av vårt nyhetsinnehåll ska vara fokuserat i textform på webben.
Om du går in på de regionala sajterna så är det så.
Jag tror vi måste enas om att vara oense. Alltså jag tar inte någon ställning här nu, men att jag menar ni, för att tiden tar slut så vi hinner inte komma till någon större. Men det som är ett faktum är att den nya Yle-lagen så kommer att behandlas i riksdagen och det kommer att komma någon sorts utfall. Då har vi säkert anledning att återkomma till den här frågan. Så tack Carl-Gustav Lindén, biträdande professor i datajournalistik. Tack Johanna Törnmangs, chefredaktör och direktör här på Svenska Yle. Och tack Niklas Nyberg, chefredaktör och direktör på HSS Media, för att ni var och diskuterade den här frågan idag. Jag heter Bettina Sågbom. Det blir en ny debatt på måndag, samma tid, samma kanal, och då sammanträder rådet.